Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Ja, vilken ynnest det är att få dela det här avsnittet med gynekolog Hilde Löfqvist. Det är verkligen få som klarar av att dela just enorm erfarenhet och kunskap med sån ödmjukhet på ett begripligt sätt. Och att lyfta blicken blir ibland nödvändigt, för det är så lätt att vi låter oss uppröras och dras med i olika drev, och ofta så får man bara en liten fragmenterad bit av en helhet som är svår att begripa. Och hösten 2023 så var det full fart på diskussionerna kring bioidentiskt progesteron igen. Och den här gången så var det en artikel i Läkartidningen som satte fart på diskussionerna. Och som så ofta så blev det igen en massa diskussioner och misstolkningar och tolkningar som bara lämnade oss en stor grupp kvinnor som var både förvirrade, och det var faktiskt en hel rad med läkare som också har uttryckt sin förvirring. Och jag har försökt få en del klargöranden kring vad Svensk förening för obstetrik och gynekologi ville med sin ursprungliga artikel, och då kan du lyssna på avsnitt 306 där vi försökte reda ut det här tillsammans med professor Angelica Lindén Hirschberg. Och kanske så är det så att just det här avsnittet ger dig som kvinna lite mer begriplig information. För Hilde, hon är väl den i Sverige som jag vågar säga har arbetat mest med just bioidentiskt progesteron under sin tid som aktiv gynekolog. På klimakteriepodden.se så finns det en hel rad med intressanta länkar, och jag vill också gärna uppmana till att du lyssnar på förra avsnittet, det vill säga 319, som var del 1 av det här samtalet. Och just ordet östrogendominans kommer tillbaka, och det har Hilde och jag gjort ett helt avsnitt om, och det är 169 som är högst relevant för dig som är i förklimakteriet. Och i det här avsnittet så pratar vi också en hel del om olika anledningar till att överhuvudtaget ta hormonbehandling, och varför en kunnig läkare att diskutera både start och avslut med kan bli helt nödvändigt. Så välkommen att lyssna. Då sitter jag här igen med Hilde Löfqvist, gynekolog och numera pensionär. Och du som missade avsnittet, det tidigare avsnittet, så har vi ett väldigt intressant samtal som faktiskt pågår. Så jag vill välkomna dig tillbaka till Klimakteriepodden, Hilde Löfqvist.
Ja, Tack så mycket. Jag är ju inte bara pensionär, jag är fortfarande ganska aktiv tror jag.
Ja, lite klimakterieaktivist nästan.
Ja, kanske man kan säga. Ja. Men inte som Monica Björn kanske.
Nej, men det kan inte alla vara. Nej. Men du jobbar ju med väldigt många olika delar och jag tycker absolut att man inte får missa det tidigare avsnittet. Så att, varmt välkomna att lyssna på det. Men nu fortsätter vi vårt spännande samtal.
Ja, visst.
Hilde, vi ska komma in på det här med hormonbehandlingar och klimakteriet nu. Jag tror ju personligen att det finns lite grann av en övertro på hormonbehandling i klimakteriet. Att det på något sätt ska fixa allt och det gör verkligen inte. Även om det nu kan ge otroligt mycket. Men förr eller senare så måste man också sluta. Och hur gör man då och vad är bäst enligt din erfarenhet? Men innan vi kommer in på att sluta så tänker jag också att det är fortfarande så få kvinnor som ens vill börja. Det finns en inbyggd skräck i det här med hormonbehandling. Jag tror att det finns två saker. Dels så finns det ett spöke som heter cancer. Mm. Och sen så finns det ett annat spöke och det är att vi ska klara oss själva.
Mm. Ja, precis.
Sen finns det andra anledningar också.
Det har ju varit ända sedan 2002 har det varit samma trend och det har ju inte blivit så mycket bättre egentligen. Så är det. Den här rädslan för bröstcancer finns ju fortfarande. Och om man än säger så mycket, då hjälper det i alla fall inte. Det sitta kvar. Men där är det väldigt mycket upplysning som måste ske. Att inte vara rädd för bröstcancer när man mår dåligt. Att man ska behandla sig. Jag menar, det finns ju två viktiga aspekter. Det ena är att det är terapeutiskt. När man har besvär. Alltså då har man vallningar, svettningar och det är ju 30% av kvinnorna har man ju sett i studier som lider väldigt starkt av det och de sover dåligt och presterar mindre och då kommer allt det där med stress in. Alltså de minskar ju sina resurser. Alltså sover man dåligt då kan man inte återhämta sig och utan återhämtning orkar man inte. Och då sker ju mycket i hjärnan också där med serotoninbrist och allt det här som man kan då få fram. Men där, det viktiga är ju där är det här terapeutiska att man har ett väldigt bra medel. Det är alltså östradiol. Det hjälper mot svettningar och vallningar. Sen har man ju nya medel som även arbetar mot svettningar i temperaturcentrum. Alltså det kommer nog nya så småningom där man alltså kan kringgå det här med östradiol i alla fall för de som har bröstcancerproblem. Alltså som redan har en bröstcancer. Så det finns mycket som kommer och är nytt och man befattar sig med att hjälpa kvinnor mot klimakteriebesvär som är så akuta när de händer då kring den här tiden i perimenopausen som kan vara 5 år eller 10 år även. Alltså kvinnor som lider väldigt starkt, de har ju ofta redan besvär långt innan mensen slutar. Så det finns mycket att säga om det här, om den här akuta behandlingen och då ska man inte tveka. Därför då är man ju kanske bara 45 eller 50 eller 55. Ja, då är man mitt in i det här att hormonerna sviktar. Men sen kommer en annan aspekt, det är ju den här window of opportunity, alltså förebyggande vad man har gjort i forskning och den ska man inte glömma. Vi är ju inne i det här, jag ska bara fixa allt och nu ska jag quick fix att jag blir bra. Men den här långsiktiga effekten, det är det jag har försökt förmedla till kvinnorna att det är bra för hjärtas kärl att man kan hjälpa dem att bevara den struktur och elasticiteten ännu ett tag till. Men sen är det självklart att man inte ska röka och man ska äta rätt och man ska motionera och alla dessa livsstilsfaktorer som också kommer till. Men det vetenskapliga med östrogen, det är ju verkligen slående. Och sen har vi då också osteoporosen, glöm inte det. Osteoporos är ju förskräcklig när man är gammal och har ont och bryter sig och sitter i rullstol. Ja, men det kan man inte tänka på när man är 50 år. Därför då springer man runt och man bryter armen. Okej, det går ju över. Då kan man få gips och sen är det bra. Men man måste ju ändå tänka på att det finns många som har risk för osteoporos. Och sen har vi det här med demensen, hjärnan. Och då har vi också mycket annat som påverkar hjärnan förstås. Det är multitasking och att vi inte sköter oss och stress. Men vi har också hormoner. För det finns mycket forskning som kommer här nu framöver. Ja, det är men, det jag ville bara säga.
Ja, men Hilde, då låter det ju lite som att man borde ta hormoner vare sig man känner av sina klimakteriebesvär eller inte.
Det är den gamla frågan, ja.
Ja, exakt.
Men jag tycker kunskap är nummer ett. Vilken kvinna har inga klimakteriebesvär? Ja, Agnes Wold kanske. Och hon har ju klarat sig fint. Hon har kanske egna resurser, verkligen. Men det är väldigt många som ändå har lite besvär. Och de är väldigt så här som martyr, tror jag. De står ut ändå och det är inte bra. Varför ska man stå ut? Om det finns väldigt mycket som talar för och inte farligt. Jag har försökt förmedla detta så många gånger. Men det finns ju fortfarande kvar fördomar. Det kommer vi aldrig att kunna ta bort helt och hållet. Men vetenskapen kommer ju fram och visar mer och mer. Och då vill jag bara nämna en sak. Det var roligt. Det var en artikel i, jag tror den heter Guardian. The Guardian eller något sånt här i Australien, där en journalist, Emma Beddington, sa: I could have sworn HRT, alltså hormonerna, had cured my brain fog and rage. Then I read that it hadn't. Alltså, jag hade tänkt mig, nu äntligen har jag fått bort mina problem med
hjärndimma
och mina humörsvängningar. Och jag blev ju faktiskt väldigt mycket bättre ett tag. Ni får läsa i artikeln, hon blev verkligen bättre. Och sen kom en artikel av professor Susan Davis i Australien som skrev, ja, det finns ingen evidens att östrogen hjälper mot hjärndimma. Eller mot, framförallt mot depression var det ju. Depression. Och hon hade ju tänkt, ja, depression, hjärndimma, allt det här som hänger ihop med humör, det är ju detsamma. Ja, och så blev hon ju, var det bara placebo? Har jag blivit lurad? Har vi alla blivit lurade? Måste jag sluta nu? Och så gick hon in och läste alla riktlinjer, apropå riktlinjer. Det finns ju mycket i Australien. Och sen hörde hon av sig till professor Davis. Och då kom det ju faktiskt fram till att studierna visade inte det här RCT, alltså det här dubbelblind randomiserade. Det finns ju inte än om just hjärna. Och det är det jag menar. Det måste bli mycket mer forskning. Och professorerna tröstar oss ju alltid och säger, ja, det finns inte tillräckligt med forskning, men vi behöver flera studier. Det har vi väl hört många gånger.
Verkligen.
Och det håller jag med om. Det behövs flera studier. Men man behöver inte skrämma folk som mår bra. Och har fått behandling. Och det finns tillräckligt med studier som redan bevisar att det är ändå bra. Men det är aldrig något svart och vitt. Det är inte alla som blir hjälpta. Eller inte alla som inte blir hjälpta. Det finns en gråzon. Och där kommer jag in med min beprövade erfarenhet. Att man måste försöka få det. Att vi alla förstår vad skillnaden är.
Men då kommer vi tillbaka till det här med att sluta då. Om det här nu är så vansinnigt bra, det här med hormoner, och man mår bra på dem. Vad ska man göra då? Hur ska man tänka? Ska man bara fortsätta om man är en frisk kvinna för övrigt och känner sig bra? Eller ska man trappa ner? Eller ska man bara bestämma sig för att nej, men 5 år får räcka, och så, eller 10 år får räcka, eller 7 år, eller vad det nu är?
Ja, men det har vi det. Och igen, där du säger, ja, jag ska bestämma själv. Det är inte du som ska bestämma själv. Du ska alltså anlita kunnig folk och du ska ha en läkare som hjälper dig att diskutera det här. Du måste ju också göra undersökningar. Det är ju viktigt. Det är ju det som jag brukar säga, alltså en gynekologisk undersökning, inte bara det, men det är klart hela kroppen behöver undersökas om det är lämpligt att fortsätta med behandlingen. Men du säger frisk kvinna, om man är frisk och inte har så dåliga förutsättningar i övrigt, ja då kan ju det hjälpa att fortsätta. Och forskning kommer väl att visa så småningom. Men vi kan ju inte säga att det är ett bevis redan. Vi får gå mycket efter det här magkänslan igen.
Mm.
Och även läkaren gör det.
Mm.
Men det är ju läkekonsten som jag har sagt förut.
Ja. Nej, men och jag tycker här hamnar man ju också, det blir ett stort ansvar både på individ och läkare till viss del. För jag vet ju kvinnor som då så att säga har tagit hormonbehandling i ett antal år och mår väldigt bra. Och så plötsligt så säger läkaren så här, nej men nu vill jag inte skriva ut längre. Och sen så hoppar man till en annan läkare för man mår ju bra och man vill fortsätta. Och så till slut så kanske man hittar en läkare och säger, jo men nu har jag fått det igen.
Ja, det är den här förvirringen. Där måste vi ha konsensus att vi inte behöver vara så kategoriska. Jag är väldigt mycket emot kategoriskt tänkande. Det är inte bra. Vi måste ha en konsensus. Och om kvinnan mår så bra och inte har dåliga förutsättningar i övrigt. Jag menar, har hon ingen bröstcancer till exempel. Då kan hon ju fortsätta. Men har hon en bröstcancer, då är det ju, trots att det är så fantastiskt att det hade hjälpt henne så bra innan. Då går det ju inte. Därför, då stimulerar man eventuellt sovande bröstcancerceller. Då kan man inte ge det. Men har hon inte det här drastiska och är frisk i övrigt. Och inga andra behandlingar på något sätt, eller även behandlingar så, som reumatika till exempel. De mår ju dåligt att de plötsligt slutar med hormoner. Ja, men det hjälper ju för leder och för benstommen för allting. Alltså, jag förstår inte att man inte tar in helheten.
Mm. Men, och då kommer vi ju tillbaka till att man måste ha en kunnig person att bolla det här med. Det blir
men
så viktigt.
Det blir så, tror jag. Mm. Mer och mer utbildning för läkare, mer kurser. Alltså, det tror jag. Läkare har ju väldigt bra grund att stå på. Men jag säger inte bara läkare. Det är självklart, det finns ju annan vårdpersonal som kan det. Sköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, näringsterapeuter. Alltså, jag har ju sett det nu i Tyskland, vilket kunnande de har, de som jag har i mitt nätverk nu. Det är jätteroligt. Och även i Sverige har ju jag i alla fall jobbat så i nätverk med andra, i många andra kategorier. Ja, det är så att man måste vara öppen helt enkelt och inte tro att man kan allt själv.
Nej. Du, jag vill komma tillbaka till det här progesteronet, eller det så kallade bioidentiska som det blev sånt ståhej om i höstas efter en artikel i läkartidningen.se. Den låg alltså på nätet och från avsändaren var styrelsen för Svensk förening för obstetrik och gynekologi, och du skrev ju då ganska rappt ett svar på läkartidningens artikel här som inte egentligen fick något bra offentligt svar. Och jag har ju också haft med mig professor Angelica Lindén Hirschberg i avsnitt 306, men hon svarade kanske inte riktigt på alla detaljer som man hade önskat. Och framförallt så kan man väl säga så här att läkartidningen är ju egentligen ett forum för läkare emellan. Men i den värld vi lever här och nu så finns det ju inte så mycket stängda dörrar, utan all information kan vem som helst ta till sig, vem som helst kan sprida den och det kan få en ordentlig fart. Och jag skulle vilja att du bara ger en liten bakgrund och berättar då det här som du tycker är väldigt viktigt att lyfta, som är då östrogendominans som man hänvisar till, och det här begreppet med progesteronbrist och även det här med mentala problem i perimenopausen framförallt och även senare i klimakteriet.
Ja, det första är ju att kritiken riktar sig speciellt mot mikroniserad progesteron. Och det finns inte i Sverige. Och hur ska man då kunna förskriva det på rätt sätt? Alltså man går ju efter SFOGs riktlinjer och det finns ju med. Men mer än det finns inte. Och då ska man kringgå och göra så här att man tar ett medel som egentligen för någon helt annan behandling. Alltså som IVF till exempel. Alltså då får man ju ha kunskap om det här. Och det cirkulerar ju ganska mycket. Men där behövs det egen kunskap återigen. Se som jag sa förut, hos den som behandlar. Och kanske är det lite lätt att det kan gå fel där. Det är en sak.
Vad är det som skulle kunna gå fel då?
Ja, därför man kan ju kanske behandla lite för kort tid. Man tar kanske var tredje månad. Och då händer det ju att livmoderslemhinnan ökar på. Därför progesteron är inte lika starkt som syntetiska gestagener. Det är ju då förändringar med blödningar och till slut, ja, kanske livmodercancer. Men alltså, det är ju väldigt mycket senare sak att det blir sådana förändringar. Då blir det först blödningar. Men det är klart att vissa doktorer har kanske haft väldigt många patienter som kommit efter fel behandling, alltså för kort behandling eller för fel dos. Alltså allt det här är ju lite upp i luften. Och där tror jag, förstår jag att det finns en kritik. Men å andra sidan är det ju kritiken mot annat som är östrogendominans och progesteronbrist.
Alltså, bara för att klargöra den här artikeln för den som inte har läst den. Jag lägger en länk på klimakteriepodden.se så kan man läsa den om man vill. Men kritiken då från Svensk förening för obstetrik och gynekologi var att man ser med oro på att det här bioidentiska progesteronet förskrivs och hanteras lite för lättvindigt.
Nej, men lättvindigt är det inte. Om det kommer in till Sverige och har det under indikation klimakteriebehandling, då blir det absolut inte lättvindigt. Därför då står det ju exakt hur man ska göra, och då är det en del av många andra behandlingar. Och jag som har arbetat så mycket inom det här området säger ju att det passar inte för alla kvinnor med bioidentisk progesteron. Det är ju för vissa som har en livmoder där man reagerar väldigt mycket, det är bättre med en hormonspiral. Därför då är det en starkare effekt på endometrium. Men det finns kvinnor som har mycket biverkningar av gestagener i övrigt, framförallt av tabletterna, och det är på humöret i första hand. Och även huden förstås, och vikt kanske. Men de mår psykiskt helt enkelt inte lika bra, och då har progesteron en väldigt god effekt. Och dessutom har vi det där med att effekten på blodkärl som studierna har visat, och det viktigaste där med bröstcancerrisken som inte ökar inom de första 5 åren enligt de här franska studierna. Alltså vi har en anledning att ta in det här progesteronet och behandla kvinnor som passar för detta. Och då har man ju en stor vinst, enligt min åsikt, en stor vinst om en kvinna blir nöjd med sin behandling. Ja, då cirkulerar hon ju inte runt och söker andra. Alltså vi måste helt enkelt få en bra behandling först. Och sen fungerar ju det, då är allt vunnet. Då kostar inte progesteron så mycket om kvinnan inte behöver gå till någon annan och någon tredje och någon fjärde.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Kan kan vi komma in på det här med det som du tycker är viktigt att lyfta då? Dels det här med östrogendominans.
Ja, östrogendominans, det är ju ett sånt här modeord. Ja, vi har ju pratat om det en gång för många år sedan.
Ja,
ja, ja. Alltså, men det är ju det här att när kvinnorna har bröstspänningar och mensen inte kommer och som känner de sig bluffsiga och mår inte bra, sover inte bra. Och mensen kommer i alla fall inte. Och då tror de att de är gravida. Men nej, de är inte gravida. De har faktiskt en relativ östrogendominans. Och det är det första, att progesteronet faktiskt sviktar i klimakteriet. Där har vi en relativ progesteronbrist och en östrogendominans. Mycket enkelt. Och då hjälper det med progesteron eller gestagen. Och varför inte progesteron istället för gestagen om kvinnan inte tål gestagener? Jag menar, det finns ju ingen anledning att säga man bara får ge gestagen. Alltså, om valet är att ge gestagen eller inget, ja, då är det väl bättre att ge det som finns, alltså progesteron. Och om kvinnan mår bra, ja, det kanske tar lite längre tid, det vill ha lite svagare effekt. Men det hjälper. Även om man har byggt upp en tjockslemhinna blir det till slut bättre. Men det är frågan om dosering och allt det här läkekonsten.
Mm. Och man kan ju också behöva få en ordentlig utblödning innan man ens försöker behandla det här. Så att
absolut. Jag brukar säga till mina patienter när det är så här, eller har sagt det nu, att de får gå igenom det här och tåla en kur med gestagener. Varför inte? Det är självklart att det kan ju vara lite så att man blir lite arg i 10 dagar eller 12 dagar. Men sen är det ju över och då är det den där blödningen. Men att inte våga, det är ju också synd tycker jag. Men det krävs ju upplysning. Och det krävs också att de har förtroende till läkaren. Men om läkaren säger, nej, jag skriver inte ut progesteron, jag skriver bara ut de här syntetiska, ja, då reser sig ju allt hos kvinnan. Nej, men jag gör ingenting, säger hon.
Nej, eller så går man till det som går att få tag på själv, ja, och sen så hittar man på sina egna kurer och så vidare. Men, men det här, jag vill bara poängtera för du som lyssnar nu, det här är ju inte en medicinsk podd som så att säga ersätter ett läkarbesök. Så, så vi kan inte här gå igenom varenda liten detalj som gör att du som lyssnar vet att nu vet jag hur jag ska göra. Så det kommer lämna frågor. Men just det här som man vänder sig mot från SFOGs sida handlar ju väldigt mycket om att överhuvudtaget behandla förklimakteriebesvär. Alltså att behandla med gestagen eller progesteron, någon form av gulkroppshormon, som är ju det som ger vika först innan man lägger till ett östrogen. Medan man har kombinationerna, de är liksom legio.
Ja, och där har vi en punkt som jag verkligen inte förstår vad de menar. Därför det är så logiskt att det är ju det första som sviktar är progesteron. Och då behöver man reglera mensen ibland. Och då kommer ju de här besvären med brösten ibland och humöret. Och jag har stor erfarenhet och jag tror det är många av mina kollegor som har befattat sig mycket med klimakteriet som också har erfarenhet av att det hjälper med att bara ge gestagen. Det hjälper inte med att ge massa östrogen i början. Då mår de ju dåligt. Därför då har de redan väldigt mycket östrogen i kroppen och lägger man till dessutom mer östrogen, ja, då blir de ännu mer spända i sina bröst. Alltså man måste först lugna ner systemet lite. Och sen är det ganska snabbt att man lägger till östrogen. Därför det måste stabilisera. Därför det har vi ju, det finns ju det här, de här styrande hormonerna från hypofysen, FSH. Alltså follikelstimulerande hormon. Därför det är ju alltid ett svar på hur mycket östrogen som finns. Alltså FSH ligger lågt när östrogen är högt. Och tvärtom är FSH högt när östrogen ligger lågt. Men eftersom östrogen helt enkelt oftast fluktuerar är det ju inte så lätt, det är upp och ner med allt det här. Och därför, varför ska man inte då ge någonting som dessutom ger mycket bättre sömn? Därför progesteron är ju inget farligt. Progesteron ger Om man tar det alltså oralt som en kapsel att svälja. En effekt på det här allopregnenolol som jag pratade om förut, GABA-receptorn, och då ger det ju en bättre sömn. Och minst är att man kan somna. Och det är väldigt skönt att ligga och känna, åh, nu slappnar jag av. Det är bättre än att ta alkohol. För alkohol gör den här effekten i början, men sen blir det tvärtom. Mm. Så sover man dåligt.
Mm, ja, precis. Så egentligen kan man ju säga att det här med östrogendominans och progesteronbrist, det är ju egentligen samma sak.
Ja, alltså det
är
någonting det tycker jag.
Det är inte så att man får skyhöga östrogennivåer från ingenstans, utan det är ju det att det inte finns en balans.
Ja, den balansen vi alltid har pratat om. Och det kan vara olika. Vissa kommer ju snabbt in i klimakteriet och sen är de ur. Det är lyckliga människor, men det finns de som har mycket besvär. Och det är de vi måste hjälpa. Och också de, jag återigen kommer tillbaka till, som har lite mer psykisk ohälsa. Alltså har haft mycket tufft, har varit utbrända, har haft depressioner förut och så. Det är så, de här kvinnorna, de måste man vara lite mer varsam med. Det går inte one size fits all.
Nej. Men Hilde, tror du att man kan behandla mentala utmaningar med hormonbehandling?
Ja, det finns ju forskning om allt det här. Jag tror mentala behandlingar. Så där har vi nu psykoterapi och naturligtvis också om det är väldigt allvarliga depressioner måste man ju ha allt som psykiatrikerna har, alltså antidepressiva och vad det nu än mer de erbjuder. Självklart, det finns mycket artiklar skrivna om det här, att kvinnor som har en egentlig depression, så det är ju alltså diagnostiserat en endogen depression, måste absolut ha antidepressiva, eller även elchock har ju funnits. Men därför de är så djupt inne och självmordrisken, och det hjälper inte att ge lite progesteron, alltså. Självklart. Men man måste ju se det ur ett vidare perspektiv. De flesta har ju depressiva besvär på grund av sömnbrist och mycket annat i livet som inte funkar riktigt bra. Och det här multitasking som kvinnor har. Det är en helt annan sak än riktiga djupa depressioner.
Mm. Men Hilde, vad tror du egentligen om man liksom går tillbaka till den här artikeln som handlade lite grann också om att nu så pågår det en massa behandlingar och kvinnor håller själva på och gör som de vill och ställer krav och att läkarna inte riktigt, att man plötsligt då från de här tongivande läkarna ansåg att man hade sett olika farliga saker som pågick. Vad pratar vi egentligen om? Alltså, hur många kvinnor kan vi egentligen tro att håller på att självmedicinera på farliga sätt eller läkare som skriver ut det på oansvariga vis?
Ja, jag har ingen aning om. Alltså det har ju expanderat med det här med sociala medier och det är ju det här med likes. Alltså det styr ju mest egentligen. Och egentligen är det ju annat som ska styra, inte vad de andra gör och så vidare. Så det är en förvirring. Vi måste komma tillbaka från den här förvirringen till sanningen, tycker jag. Och där har vi ju ändå vetenskapen att luta oss emot.
Mm.
Och vetenskapen säger att body identical hormones, som Nick Panna är professorn där i England, som är då också president för International Menopause Society. Han har alltså han är en förespråkare för body identical hormones, bioidentiska hormoner, eller kroppsidentiska på svenska. Det är ju det bästa ordet.
Mm.
Och han har, så jag har ju gått utbildning hos honom också. Det är väldigt klart och tydligt. Och så klara och tydliga behöver vi också vara i Sverige. Ja, titta på England. Där är det ganska enkelt, tror jag. Det finns riktlinjer och där är det, tror jag, inte så en förvirring som hos oss just nu.
Nej.
Och i Tyskland kanske man kan säga, där, jag är med i tyska menopaussällskapet där. Där har de också väldigt klara, tydliga riktlinjer, men i Tyskland är det ju något annat som egentligen påverkar mycket starkt. Det är alltså mycket örtmedicin, homeopati, allt möjligt annat så som är utanför allt det här som är läkemedel.
Mm.
Som dominerar eller som kanske man kan säga kvinnorna söker först.
Mm. Mm. Nej, jag tycker att det är intressant och under det här samtalet, Hilde, så blir det ju ännu mer uppenbart både för mig och för den som lyssnar att det här att kunna ha tillskansa sig erfarenhet och kunskap, det är jättebra, men sen måste man kunna få individualiserad behandling och diskussion med en kunnig läkare. Det blir ju och då är det kanske en utmaning att hitta den där personen som kan och vill.
Ja, precis. Men jag lämnade ju ändå hela kliniska verksamheten och tänkte jag har nog ändå påverkat några kollegor. Ja, så mycket jag kunnat i alla fall. Och då litar jag på att de fortsätter. Så som jag har tänkt mig. Därför jag kan ju inte vara där för alla. Jag måste ju ändå knoppa av mig, tänkte jag då. Och det hoppas jag har gjort.
Mm. Och det finns ju utbildning faktiskt för både i Sverige och utanför Sverige. Och det är någonting som du också förespråkar och som du själv har hela ditt aktiva liv så har ju du åkt på utbildningar både kors och tvärs och hit och dit. Och det är ju inte alltid något som en klinikchef har så att säga stått för, eller hur?
Nej, alltså man måste ju tänka själv. Vad är jag intresserad av? Vad behöver jag veta? Hur många patienter har jag som har de här problemen? Aha, då måste jag ha mer kunskap. Ja, då åker jag på utbildningar som jag tror att bra, det är bra för mig. Så måste man ju tänka. Man bygger ju upp det här kunskapen själv.
Mm.
Man har ju sitt lilla bagage med sig också som läkare.
Men jag tror att ibland så kan det, hos läkare så kan det finnas ett problem i att erkänna att man inte kan. Förstår du vad jag menar?
Jo, alltså det... Oh, ja, det är jättejobbigt att man förväntas kunna så mycket. Men det måste man ju också erkänna att säga, ja, det kan jag inte. Och då ska man ju inte förlora patientens förtroende för det. Tvärtom, det är ju egentligen bra om en doktor säger, ja men du, det kan jag inte, jag ska läsa på. Men då behöver doktorn återkomma till patienten när den har läst på. Så att det är då det blir ett förtroende och en dialog förstås.
Men tror du inte att det är kanske här som den här häxjakten ibland startar? Att ofta då en dominerande man som plötsligt sätter sig på kvinnliga kollegor och säger du jobbar felaktigt eller vad det nu kan vara. Att man egentligen så att säga det här fight or flight beteendet så plötsligt så...
Ja, men läkare är inga gudar. Det ska man verkligen veta. Men vi har ju alltid några sådana här dominanta, tyvärr är det just nu dominanta hanar i världen, som sätter sig på allt annat som är förnuft. Alltså, men titta bara på Amerika och Ryssland. Jag ska inte gå in på politiken och nämna ord, men det är skrämmande. Så att vi ska inte vara där. Vi ska hålla oss till förnuft och dialog.
Mm. Ja, jättebra, Hilde. Du, när tror du att vi kan se fram emot din kommande bok då?
Ja, jag håller på för fullt, men det går ju naturligtvis inte så snabbt med allt det här. Därför det ska ju bli en bra bok. Jag har sagt i slutet av året.
Mm. Och sen så är man ju kanske lite nyfiken på om man vill hitta dig. Var kan man läsa mer om dig och vad du håller på med?
Ja, så jag har en hemsida som heter drhilde.se. Ja, .se. Och där har jag gjort det där med podden. Men nu har jag tänkt, alltså, jag saknar ju det här att träffas med kvinnor. Och då har jag tänkt ett litet försök till något klimakteriekafé. Och det är något nytt. Vi får väl se. Jag har en väninna som har en galleri. Där hon har utställningar, fina utställningar. Men lokalen är för 30 personer max. Och därför vill jag, det passar mig också. För 30 max, mer kan man inte ha för att ha ett sånt interaktivt forum. Men jag tänkte att det passar bra. Och det börjar nu i mars redan.
Mm.
Tre tillfällen under våren.
Ja, vad kul. Och då håller man utkik efter det på drhilde.se, så vet man allt. För jag vet att du inte är superförtjust i sociala medier. Jag vet att du gör dina små försök ibland, men det är inte alltid du tycker det är så roligt, uppenbart.
Nej, det är inte min grej. Alltså, nej. Jag, och det tror jag, långsamt men säkert blir det ju bra ändå.
Ja, exakt. Du, har vi missat någonting som du tycker att vi ska ta upp här? Det här är ett samtal som inspelat allt i ett, men jag har valt att dela upp det i två avsnitt. Så du som inte har hört den första delen får gå tillbaka till avsnittet innan. Och Hilde, jag är så glad för att få träffa dig. Och jag har inte varit med om att träffa dig när du har varit så lugn som du är nu trots allt.
Ja, det har gjorts. Det var bra för mig att bli pensionär, tror jag. Det var precis det rätta. Och i rätt ögonblick, tror jag. Och jag är så glad att kunna fortsätta arbeta för att hjälpa kvinnorna vidare.
Ja. Mm, och sen så har du din musik som du är väldigt engagerad i. Och så gillar du friluftsliv. Och...
Visst, alltså, jag är ju en sån här människa. Jag har kanske många järn i elden, som det heter. Jag har mina barnbarn i Österrike och sen har jag mina, några barnbarn här i Sverige. Och mycket vänner och umgänge. Och framför allt vill jag gärna göra saker tillsammans som jag också gillar. Som till exempel promenera eller diskutera, vandra, åka skidor, simma. Men också musicera tillsammans. Och jag har hittat några. Det är jätteroligt. Så att jag har en balans i min tillvaro.
Mm.
Och så skriver jag på den här boken. Och det är ju också... Det här att skriva bok, det är väldigt roligt, för man kommer in i en sån här bubbla och sen är det så som om att måla en tavla, att man kommer in och kommer på det ena och det andra och det tredje och till slut får man väl ihop det.
Mm. Du Hilde, hade vi missat något? Jag gav dig nästan inte chansen att säga det.
Ja, alltså jag vet inte själv, Åsa. Det var väldigt trevligt att komma hit. Tack så mycket. Ja. Det var väldigt roligt att jag fick prata av mig lite.
Ja, men härligt. Jag är ju väldigt tacksam för att du ville ge mig lite av din värdefulla tid, Hilde. Tusen tack för att du kom till Klimakteriepodden idag.
Tack.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.